Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Diss och Svärm on the Run. Gud, jag höll nästan på att säga spring så snackar vi. Man blir så förvirrad här nu när vi har våra två poddar. Men idag är det söndag när ni lyssnar och det är som vanligt Diss och Svärm i lurarna. Jag som pratar nu heter Sara Viss och med mig har jag som alltid Josefin Svärm.
Ja, här sitter jag.
Ja, och på tal om faktiskt spring så snackar vi, så kan vi faktiskt direkt checka av om du höll vad du lovade, att du skulle testa vårt pass 5 som var en blandning av löpning och styrketräning. Har du hunnit göra det?
Jag har gjort det. Jag gjorde det igår när vi spelade in här nu.
Du kom på det då, bara shit,
ja,
jag måste göra det.
För du påminner mig på WhatsApp här. Jag bara, men gud, jag har glömt att springa. Så jag sprang igår till det här passet. Och det var ju superkul. Pass 5 var ett pass där vi kombinerade styrketräning eller styrkeövningar med löpning. Det var väldigt kul. Och själva löpdelarna där var väldigt varierande. Någon var progressiv ökning varannan minut och en var Tabata-intervaller som löpning. Så det var väldigt, väldigt kul. Och så mixade man ju upp det här då med olika styrkeövningar som är lätta att göra och lätta att förstå. Så att superkul pass tycker jag. Och jag såg ju också att vi fått bra respons på det nu. Vi bad ju om att få lite feedback förra avsnittet och det fick vi också. Väldigt fin.
Ja, jag tror att folk har lite så här gjort dem i ordning. Pass 1, 2, 3, 4, 5. För det känns som att nu börjar de här utvärderingarna från pass 5 komma in. Och det har ju gått några veckor nu så det har blivit att man kanske har kört ett i veckan eller sådär.
Ja, jag tror det faktiskt.
Och är det någon som inte hänger med på vad vi pratar om nu så här är det ju alltså vår andra podd som vi gör ihop med Aftonbladet Plus. Så med plustjänsten på Aftonbladet så får man tillgång till 6 stycken intervallpass som jag och Josefin har gjort. Som man alltså blir coachad medans man springer. Så har man svårt att komma på egna intervallpass eller pusha sig lite extra så kan man sätta det i lurarna och så gör vi det jobbet åt er. Så behöver ni bara göra det tuffa jobbet, alltså att springa.
Ja, och det är väldigt många som skriver att de pushar sig extra mycket när vi hejar på. Och jag upplever samma sak när jag kör passen, att man får extra energi. Man tar i lite extra, så det ger väldigt, väldigt fin effekt.
Ja, jag tycker det är roligt också att det är roligt också att jag har sett att det är både personliga tränare och löpcoacher som också har sprungit. Och att de också blir så här, gud det är så härligt att någon annan ibland säger åt en vad man ska göra och pushar. Att de ger extra. Och det där har ju vi sagt, att det här med att vara sin egen coach är ju inte alltid det bästa. Man kan vara en jätteduktig coach till andra, men det är så skönt och ger så mycket annan liksom push och liksom, ett annat lyft i träningen om man får coaching eller pepp från någon annan.
Ja, men så är det ju verkligen. Och vi har ju sagt 6 stycken pass i den här serien. Och det sista passet här, pass nummer 6, tänkte vi bara ta upp här lite nu vad det är för någonting. Där så kör vi backintervaller. Vi kör 10 stycken 30 sekunders intervaller med 1,5 minuts vila emellan varje intervall. Och jag älskar ju backintervaller. Vad säger du, Sara?
Jag älskar det också. Det där, då får man verkligen känna att benen jobbar. Och jag älskar ju att trycka i. Alltså trycka ifrån i steget och få det här powern, liksom i kraften i benen. Så backintervaller älskar jag.
Ja. Och det ger sån fin effekt också på löpstyrkan. Det här är den bästa styrketräning för löpare, långdistanslöpare skulle jag säga. Det är liksom backintervaller som är ganska intensiva. Man blir väldigt, väldigt löpstark. Så grymt bra är de faktiskt. Ja, det var det. Det var spring så snackar vi. Och vi hoppas att många av er hänger på och fortsätter tagga oss med hashtaggen spring så snackar vi, helt enkelt.
Ja. Ja. Och förutom det där då, utom pass 5, hur har din träningsvecka sett ut den här veckan? Berätta.
Ja, alltså jag har ju haft ett fortsatt så himla fint flow i min träning. Jag har kommit upp förra veckan i distansrekord, alltså veckodistansrekord. Och jag kom upp, jag har ju sagt, jag har ingen löparklocka som jag följer och liksom checkar av distans exakt, men jag vet hur långa mina runder är. Så jag kom ungefär upp i 74 kilometer förra veckan.
Oj!
7,4 mil på en vecka. Och det har jag liksom aldrig gjort förut, för att min kropp har inte klarat av den mängden. Jag känner ju in att ungefär 50 kilometer är liksom en mängd som jag klarar av oftast och varit så många år. Men jag har alltså kommit upp i 74 kilometer på en vecka.
Men hade du inte nyligen 70 också? För typ förra veckan eller någonting?
70, ja, 70 innan och 74. Så jag har 2 veckor som är väldigt så här, stor mängd träning.
2 rekordveckor.
Ja, det är men, det.
Det här är då med tanke på loppet som du har framför dig. Det är därför du ökar på så här, va?
Ja, alltså lite så här är det, för att jag ska springa ett ultra, alltså 45 km lopp på lördag. Och jag hade ju inte nu tidigare somras kommit upp i så långa pass. Så jag behövde öka på i alla fall och springa lite längre. Och jag har fått ihop bara ett egentligen riktigt långt pass. Det är på 32 km ungefär. Jag hade ju behövt komma upp i många fler pass egentligen inför det här loppet. Men jag har inte hunnit med det. Och egentligen så hade jag också behövt komma upp i den här långa passen tidigare i somras. Och inte sista veckorna inpå. Då hade jag hellre kanske liksom dratt tillbaka träningen lite och bromsat lite de sista 2-3 veckorna. Och jag har gjort precis tvärtom här nu i och med att jag inte hade den mängden i kroppen. Så att ja, jag fick trixa lite och se vad kroppen svarar på. Och det är så här jag fick lösa det den här gången. Men jag kan säga att det är inte optimalt egentligen att göra så här. Men är det så att man är... Jag tänker om man är så här ny i löpning och ska satsa på något lopp och inte har kommit upp i så många kilometer ännu och loppet närmar sig liksom lite starten. Då kanske man behöver komma upp ändå sista veckorna ändå lite längre för att liksom testa på. Så att jag fick ju höra en sån nödlösning lite här nu. Men kroppen var ju stark inför det här och jag kände att jag kommer klara av det. Så att det har gått väldigt bra de här 2 veckorna. Däremot så känner jag nu att kroppen är lite liksom trött faktiskt. Så att jag har tagit väldigt lugnt sen i söndags och kört lugn distans bara här nu.
Ja, och det här blev ju för att du visste ju inte för någon månad sen om att du skulle springa det här loppet. Så det är därför din planering blev lite... Jag visste inte det här förrän förra veckan.
Nej, men jag visste inte det. Så därför så blev det som det blev. Och jag sagt, jag vill inte rekommendera er som lyssnar att lägga upp det så här inför ett lopp egentligen. Men det är så det blev för mig och det har funkat. Kroppen svarar fint så att jag mår bra liksom.
Ja, och sen tänker jag så här, det viktiga är ju ändå också att man har haft en kontinuerlig träning under en lång tid. Och det har du ju haft jättebra under hela
absolut.
Våren.
Absolut, jättefint.
Och sen så finns det ju ett uttryck liksom också att det är inte distansen som dödar, det är farten. Och det stämmer ju ganska bra, för att jag menar, du kommer ju springa nu i ett för dig väldigt lugnt tempo. Och då kan man också hålla på väldigt länge och att det inte kommer att slita så mycket på kroppen heller. För det vet man ju liksom, det som sliter, det är ju när man till exempel försöker ta nya personrekord på en viss sträcka. Alltså när man ligger och på sin gräns på vad hastigheten klarar. För att det stämmer ju liksom, alla kan ju ta sig igenom en mil. Jag tror till och med att alla kan ta sig igenom en maraton också. Om man tänker att farten inte spelar någon roll. Det innebär ju att man till och med kan gå. Om farten inte spelar någon roll. Mm. Så det är ju inte distansen som tar död på oss. Det är ju när vi springer för snabbt för vad vi klarar av att göra den distansen.
Ja, absolut. Det stämmer jättebra. Det är verkligen så. Så jag tror att så här, det här kommer funka bra för mig. Det tror jag verkligen. Men sen så har jag fått in också faktiskt 2 stycken swimrun-träningar här i veckan.
Jag såg din uppladdning hemma i hallen. På din story när du springer runt i simdräkt och mössa.
Jag känner mig så fånig när jag kör. Alltså, det är så roligt. Men det är kul. Det är så här. Jag skulle inte kanske gjort det här själv. Men det är ett gäng som mottalar från Träningsverket, ett nytt gym i Motala som startar snart, öppen snart, som jag ska börja träna på. Och de har dragit med ett gäng folk nu att köra till swimrun-träning. Så jag bara, nej, jag måste hänga med. Om de kör så måste jag köra. Så jag hängde med på 2 pass där. Alltså så nervös innan. Alltså typ tävlingsnervös innan verkligen.
Ja.
Och sen så... Ja, det blev så här på loppet att jag... är loppet säger jag, för det var som ett lopp för mig. Men jag simmade ju typ i lite så här panikkänsla och lite obekvämt. Långsamt, kämpade mig igenom. Vi körde 100 meter simning och 500 meter löpning. Och körde det i 40 minuter. Så vi höll på 100 simning, 500 löpning, 100 simning, 500 löpning i 40 minuter. Så simningen var väldigt kämpig. Jag fick många simma om mig hela tiden. Och sen i löpning så sprang jag förbi massor. Simningen blev omsimmad. Sprang förbi många. Omsimmad. Sprang förbi många. Så var det liksom hela tiden.
Men vad kul ändå. Och det måste ju ändå känns lite tryggt att man var ett gäng.
Ja, verkligen. Och det blir roligare då.
Ja.
Det blir helt annat. Och så mycket påhejningar och... hon som har mest hand om den här träningen, hon liksom peppade mig massa för hon visste att jag var osäker på simningen och nej, det var alltså väldigt, väldigt roligt, väldigt härlig stämning, och det är så här jag kanske kommer komma in i det mer, tror jag. Det är det här som krävs för mig, för att jag ska komma hålla i att köra simningen, att någon annan drar med mig i ett sammanhang.
Ja.
Så det var väldigt kul. Och det kommer nog vi köra nu några veckor till här i sommar.
Ja, och jag tycker att det där är också perfekt. När man är så här ett gäng som är på lite olika nivåer. Att köra ju så här 40 minuter, att alla håller på konstant. Så att man inte behöver känna den här att åh, nu är de klara och sitter och väntar på att jag ska komma. Det där gör man jättemycket i CrossFit. Den kallas ju AMRAP, alltså as many reps as possible in 40 minutes. Ja, jag kan tänka det. Och, men det är så bra, för då kan man på CrossFiten också köra. Man, vissa hinner 10 varv, andra hinner 3 varv. Alltså det spelar ingen roll, för att alla startar samtidigt och alla är klara samtidigt. Och alla kommer också vara lika trötta, oavsett om man har kört 10 varv eller 3 varv. För man har gjort upp efter sin förmåga. Så jag tycker att det där är ett jättebra sätt, och det kan man göra som en sån här löp... om man har någon sån löpträning också med någon slinga och kanske några styrkeövningar eller någonting. Så där, men jag älskar det tänket, för det blir så inkluderande och ingen behöver känna sig att jag kommer sist eller jag blir efter eller sådär.
Nej, alltså så himla bra. Jag blev ju så här, jag blev omsprungen eller varvad 2 gånger av någon kille som var snabbast till exempel. Och det var så här, man bryr sig ju inte. Alltså, alla kämpar på sin nivå som du säger liksom. Det är ingen som bryr sig om någon kommer sist eller det är ingen som ser det. Man är bara en i mängden. Så det var superkul, verkligen. Så min träning har flyttat på bra, men jag har nu en väldigt lugn vecka och haft det sedan i måndag. Hur har din träning varit?
Den har varit bra. Jag är fortfarande lika så här pepp och motiverad. Så den här veckan som går nu, då jag har... Nu börjar min träningsvecka typ på fredagar, för att jag liksom tar det från hur många veckor... Lia sig. Lite så.
Ja, just det.
Så därför blir det som att jag lite har koll på hur lång tid det har gått sen snittet och sådär. Men så den här veckan som har gått nu då, så nu är jag uppe på 30 minuters promenad. Jag började ju på 20 och så gjorde jag 3 sådana promenader och sen gjorde jag 3 stycken på 25 minuter. Och nu har jag gjort 3 stycken, 4 stycken till och med på 30. Och de känns lättare nu än mina de här första på 20. Så att nu är ju kroppen verkligen med.
Gud vad skönt.
Ja, sen har jag ändå inte så här att jag måste öka varje gång eller att jag måste gå varje dag, utan ibland så har jag typ sovit jättedåligt och har lite huvudvärk, så då skippar jag den promenaden. Men jag försöker ändå att kanske komma upp i totalt steg, att jag åtminstone kanske går 7000 i alla fall, men så här då utspritt i så fall på dagen, så att jag försöker ändå hålla igång så att jag inte blir helt stilla. Sen har jag också gjort lite, börjat hitta det här inre magmusklerna.
Jag och det är ju sånt som... Eller
vad sa du?
Jag såg ett inlägg på Instagram när du gjorde
precis. Och det är ju sånt som man brukar säga att man kan börja med egentligen direkt efter när man kommer hem från BB eller så. Och det kan man både som efter vanlig födsel och efter kejsarsnitt också. Men oftast är det vanligt att man har ganska ont i magen. Så jag har typ inte velat göra det förrän nu. Det här med att börja hitta inre bål och lyfta upp och spänna sådär. För att förut stramade det så mycket kring ärret och nedre delen av magen. Men nu känns det bra, så att jag har börjat med inre bollstyrka i olika positioner. Och så har jag dessutom passat på att göra lite fotstyrka. Det var så här jättetråkigt, så man typ aldrig där spreta med tårna, gå högt på tå, gå på insida, utsida.
Så bra.
Det är så bra, tänker jag, och det påverkar ju inte mitt... det är ingen belastning på ärret eller på raka magmusklerna eller någonting sånt. Så då tänkte jag, då kan jag faktiskt känna att jag... Gör det lite i alla fall.
Jättebra.
Så det har jag gjort. Och nu kommer jag ju då snart gå in i min 5:e vecka i träning. Då, och det jag kommer lägga till nu är att börja göra rörelser. Där jag håller kvar den här inre bålen. Så att bland annat typ så här fyrstående. Men att då lägga till så här diagonala lyft. Eller bara ben- och armlyft. Men även att börja göra lite så här knäböj och höftlyft. Då helt utan vikt. Men bara känna att jag kan hålla kvar ett bålstöd medan jag gör rörelser. Så det är egentligen det som jag kommer lägga till nu framöver då. Och då tänker jag att då kan det till och med börja bli som ett litet träningsprogram som jag längtar efter.
Ja.
Så jag tänkte, då kan jag ändå lägga upp det så här att jag bör, alltså som ett pass som är så här, men till exempel 2 rörlighetsövningar, 2 aktivering, 4 styrkerörelser och sen 2 bonusövningar typ för fötter eller extra rumpa eller bål eller någonting. Men så att det blir liksom kanske några övningar som ändå ser ut som ett pass istället för att bara göra 10 minuter, känna att man hittar ett stöd och andas. Utan nu kan jag ändå liksom checka av en liten så här rörlighetsdel, stabilitetsdel, styrkedel och sådär. Även om det är jättelätt. Men det blir lite skönt att veta att man kan ha på papper så här, det här ska jag göra, de här 8 övningarna till exempel. Så det är vad jag ska göra nu framöver. Och så ska jag börja, det är inte träning i sig, men det har ju med min kropp och återhämtning att göra. Och det är att man, att jag ska börja massera ärret lite grann. För det är en sån här grej som, jag har ju väldigt lite känsel fortfarande. Att om jag stryker lätt med fingret så känner jag inte det. Speciellt inte på min högra sida. Och då har jag läst på liksom att man kan börja massera det här ärret. Dels för att få bättre lekning, få mindre så här ärrvävnad och mer kopplat tillbaka de här nervtrådarna också så att man känner bättre. För annars kan det ta, vissa får säga att de aldrig har fått tillbaka känseln helt. Vissa har fått det efter 1 år, vissa har fått snabbare. Men då är det där genom att massera ärret så ska det i alla fall kunna gå snabbare att koppla ihop och att hjärnan kopplar också med nervtrådarna och så.
Just det.
Och jag tänker ju att om jag vill bli lika stark, stabil och liksom kunna använda lika funktionellt så som jag har gjort, så vill jag känna kontakt så mycket jag bara kan med alla muskler. Så, men det här måste man måste vänta ungefär 4-5 veckor innan man kan börja massera, och då är det också viktigt att det har läkt bra, att det inte är någon så här vätska, sårvätska eller någonting sånt kvar. Men det ser jättefint ut, så jag ska börja massera det ändå nästa vecka. Och jag är lite nervös, för det här är lite KBT för mig, att för du vet ju det här, jag har ju haft ansiktsförlamningen, tycker det är jobbigt att inte känna känsel. Och bara nu när jag smekt lite över det och så här lätt, så känner jag att jag blir lite så här yr och illamående av känslan.
Ja.
Så att jag känner att jag gör ju mycket för det här också bara för att så här vänja mig och liksom få kontakt med min kropp och känna att det inte är så farligt som det känns just nu. Att det känns så här läskigt typ.
Det kanske är bra för dig att försöka komma över den.
Ja, men jag tror det, för man kan till och med gå till så här någon sjukgymnast eller någonting och få den massagen, men man kan göra den själv, och jag tänker, jag tror det är bra för mig att göra den själv, för att jag har haft ett så här stick också nu som jag, som man kunde ha sätta så här sårtejp typ på, eller kirurg, det var någon specialtejp som är så här för läkning och för skydda mot solen och att ärret ska se finare ut, så man kan ha på så här uppe i ett halvår eller någonting, men det fanns också som ett stick. Och jag använder det sticket för att smeka på, för då blir det också att jag måste vara där och känna på det och röra på det hela tiden. Och det har gått, nu går ju det bra, sticket. Men det var jobbigt första dagarna också. Så att det här är min KBT, att liksom verkligen ta på ärret och känna den här ärrvävnaden och jobba med det. Så det är vad jag har framför mig. Men, så den är lite läskig, men jag ser jättemycket fram emot att just lägga till lite så här höftlyft och börja känna de här större musklerna, för jag jobbar lätta roddar. Allting måste vara jättelätt. Jag får inte lyfta tyngre än vad Lias väger, så det är typ 5 kilo. Men lätta med gummiband och bara få den här cirkulationen och börja känna att man aktiverar musklerna igen. Men bara så att jag inte behöver använda något buktryck eller belasta ärret eller raka bukmusklerna. Men det är jag ändå superpepp på, för jag skrev ner en hel lista på övningar som kan funka, och den listan blev ju ändå lång. Det är allt från tåhäv till musslan och du vet såhärna med gummiband, lite lätta roddar, höftlyft, knäböj.
Alltså, ofta kan man göra mer än man tror om man är lite påhittig och
Ja, och just den här fotstyrkan också. Så jag bara skrev ner en lång lista på övningar som jag tror att funkar. Och den listan vart ju lång. Så nu har jag med bara satt in dem i olika. Det här är styrka, det här är rörlighet, det här är kontrollövningar och sånt. Så nej, jag känner mig pepp.
Ja, vad gud, så härligt att höra, Sara.
Ja.
Men jag tänker på tal om vår träning, så har ju vi fått lite... Vi har fått en fråga om träningsdagbok, fick vi efter förra avsnittet. Alltså för mig så var det säkert 20 år sedan jag skrev en sån. Och jag minns väldigt lite vad det ingick där. Det jag minns är att jag skrev upp vad jag hade tränat och hur det kändes varje gång. Det är liksom där jag kan minnas. Så jag känner att jag lämnar över den här frågan till dig, Sara. Så får du svara lite på hur du skriver träningsdagbok och vad du tycker kanske man ska ha med.
Ja, jag har ju också varit lite så här periodare med det här, men jag började skriva väldigt tidigt. Jag tror jag har sagt det någon gång i podden förut, men alltså min första träningsdagbok, den är ju från när jag tränade gymnastik och kanske var 6 eller 7 år. Mm. Och då var den bara så enkelt att det var så här hemmaträningsprogram och så skulle man kryssa i när man, datum när man hade gjort det. Och så fick man klistermärke från tränaren efteråt. Jättegullig. Men sen var det väl egentligen när jag tränade friidrott där, som då använde jag träningsdagbok regelbundet. Och så friidrottsåren, de finns i sina fysiska böcker. Och det var böcker som vi också fick från ett... SFI heter det. Det är inte svenska för invandrare som alla i Sverige tror, utan det är Svensk-Finlands idrottsförbund. Och det kunde man bli så här uttagen på ett läger och sånt. Och, men fick man vara på de här lägrena, då var det också att man behövde fylla i sin träningsdagbok för hela året, så att tränarna på lägret lätt skulle kunna se hur tränar du normalt när du är hemma eller hur tränar du. Så de ville alltid att det fanns en träningsdagbok som man hade med sig när man kom på lägrena. Och då blev det att man skrev väldigt detaljerat. Så i dem så finns det, och där har jag nog skrivit allt från uppvärmning, alltså jag skriver löpskolning, jag skriver intervallerna, ungefär vilka tider de har gått på och all så här styrka, alltså väldigt detaljerat allting. Och där skrev jag nog också i lite som du sa, att lite så här hur det kändes, att om jag var pigg eller kände mig stark eller så där, att jag försökte sätta någon form av så på det. Men de slutade jag med ganska tidigt, alltså när jag slutade friidrotta, för det där tog ganska lång tid att sitta och skriva i för hand allting. Så sen ska jag säga att det beror helt på vilken nivå jag har varit på och om jag har haft något mål eller inte. Varje gång jag har ett mål, då skulle jag säga att jag har haft någon form av träningsdagbok. Om jag bara har tränat så här för att ja, men jag försöker träna 4 gånger i veckan för att hålla igång, då har jag inte brytt mig så mycket om att skriva ner vad det är. För då är det mer bara att kanske att jag haft en sån här checka av att jag tränar 4 gånger i veckan. Och gjort någon form av så här kryss då liksom bara. Ja. Mm. Nu när min träning är så enkel, alltså så lite, så då har jag egentligen det som jag har sagt nu. Alltså, nu har jag en vanlig kalender, alltså, men en fysisk kalender som jag beställde här under våren faktiskt.
Ja, just det, så skriver i verkligen.
Yes, så där skriver jag lite bara på de här vanliga på datumen. Och då, nu skriver jag ner bara det jag kan fokusera på. Så jag skriver hur många steg jag har gått om dagen. Och det är bara för att se också att det inte drar iväg just för mycket det. Eller sådär. Mm. Att det följer en liten progression. Och så skriver jag också om jag har gjort mina de här styrkeknip. Alltså bäckenbottenträning. Och sen så skriver jag om jag har gått en promenad. Och då skriver jag då hur lång den har varit. Så jag skriver både promenad och antal steg, det är som två olika. Styrkeknip, hur många gånger om dagen jag gjort det. Och så nu fyller jag också att jag skriver inre bål, aktivering, ryggliggande, sidliggande och fyrstående till exempel. Så kort gör jag det. Men då sätter jag igen lite så att jag har lite koll på. Och till exempel nu gjorde jag magliggande aktivering och då skrev jag att jag tyckte att den var svår just nu. För att också då kunna veta att den här var svår för 2 veckor sedan, så ska jag se om det känns bättre.
Ja, så kanske det känns lätt.
Ja, så att om det är någonting sådär som att jag känner att det här var svårt att göra eller kändes konstigt, då skriver jag det. Så det är väl en typ så som jag gör nu. Och där sätter jag då, istället för hur passet känns, så skriver jag en allmän så här, till exempel sovit dåligt eller trött eller bra energi. Så jag skriver lite hur mitt allmän tillstånd för dagen är. För det kan ju också påverka, tycker jag. Men när jag har typ tränat så här sprinter nu på senaste då, alltså när jag har haft de här tydliga målen och program som jag följer, och det här gör jag, så här gör jag också med mina PT-kunder, för det blir som en träningsdagbok, men då är det egentligen att jag gör träningsprogrammet i ett Excel-ark. Jag använder Google Drive. För där kan man göra nya flikar för nya veckor, till exempel. Det är lätt att kopiera hela veckan och sätta in som nästa och sen bara ändra vad progressionen är, om jag har ökat någon vikt eller sådär. Så att då använder jag, och det här mitt friidrottsprogram, min tränare Leon, han jobbar också i Google Drive. Så att då kan jag lätt, det får jag ju upp på mobilen eller datorn eller var jag nu är. Precis, och jag kan fylla i. Ja, och jag kan kopiera från hans där det är det, det är så många som har inlogg till det, så där kan man inte skriva någonting, för då syns det liksom i allas. Jag tror till inte att man kan skriva i det, men jag kan ju kopiera det och flytta in då i min min Excel-ark eller så där.
Ja, just det.
Och där kan jag då skriva kommentarer också. Så där försöker jag då alltid skriva liksom vad jag haft för tider på intervaller, vikter i gymmet, så är det gympass. Så står det alltid då vad det vad jag haft för vikter. Om det är någon speciell känsla jag haft. Ja, det är väl typ det jag fyller i på dem. Så det blir egentligen som att jag har träningsprogrammet där, och sen under varje dag eller varje pass så sätter jag egna anteckningar. Och där, då bara fyller jag i lite så här, ja, hur det kändes. Och då blir det ju som en träningsdagbok också, fast det är egentligen är mitt träningsprogram.
Ja, det blir en kombination, men så tror jag ganska många kanske gör.
Ja.
Det känns ganska så här logiskt att göra så.
Men då måste man ju ha ett tydligt program också att följa.
Ja, exakt. Mm. Jag tänker så här, jag tror det är väldigt bra att ha en träningsdagbok på något ett eller annat sätt. Jag tänker att det är många, tror jag, tänker i huvudet att jag har inte kört så mycket den här veckan. Men skulle man se och skriva upp alltså vad man har kört, då skulle man inse att oj, jo, det har jag visst gjort. Jag får till det här passet, det här känns jättebra, det här var ju görstark. Alltså, jag tror man lätt kanske förminskar det man har gjort. Kanske oftare så än tvärtom, är min känsla.
Ja, det tror jag absolut. Speciellt vissa perioder eller så där, när man tänker att man inte hinner eller alltså så här.
Mm.
Att man skulle man ändå se allt litet man har gjort, så hade, men jag tror att så här, men vill man ha en träningsdagbok för att det ska hålla i längden. Mitt blir ju lite periodvis att när jag är inne i någonting så kör jag det liksom. Men då tror jag att man ska hålla det enkelt. Det ska inte ta för lång tid och det ska inte vara för krångligt att fylla i.
Och så det blir gjort. Det
fick jag ett jättebra exempel på. För när vi var uppe på julen så var vi uppe hos Lasses mamma och hennes man, Janne. Och han, vi började prata om så här, för han löptränar mycket och har bott i Stockholm och sprungit tävlingar på samma ställen som jag har gjort och sånt.
Mm.
Och då han bara, ja men det är så kul att jag har skrivit träningsdagbok ända från 70-talet. Och jag bara, va? Han bara, ja du kan få se dem. Jag bara, skojar du? Så här, typ så här. Och då kommer han sen med en bunt med häften. och ge dem till mig. Och så där, och att få titta i de här. Och han gjorde det så enkelt. Han har så här skrivit datum. Och så han har inte skrivit så här uppvärmning och allt sånt. Utan datum, och så står det så här intervaller och var de var. Så det kunde stå så här, intervaller på stadion. 10 gånger 200 meter.
Mm.
Och så skrev han med vem. Alltså sällskapet. Och det är ju så lite, alltså det är ändå så här, och så var det inte så här på någon speciell sida eller datum, utan han skrev det och så drog han ett streck under och sen nytt. Så det var bara så här tre rader med bläckpenna i ett häfte och sen ett streck, för det var det slut. Så det var inte så här att ett uppslag är en vecka och att man då måste hålla koll på att det är hur många det är i veckan eller någonting, utan han bara drog streck och så skrev han, men det stod ju ändå alltid datum. Och det där var ju så coolt att se, så jag kunde så här bläddra och kolla vad han tränade dagen jag föddes. Så här, 3 februari 87. Då hade han vilodag.
Men det är väldigt kul att ha det där.
Ja, men, och då blev jag så här, bara, åh, varför tar jag inte bara tag i det och bara skriver så där enkelt? Alltså det hade räckt med att jag bara skrivit liksom så här 3x3x60 meter på stadion med de här personerna. Alltså för att man får ju ändå en uppskattning om hur mycket man har tränat. Och sen hade han längst bak så hade han en sammanställning på antal pass per månad, tror jag. Så då drog han bara liksom streck för hur många, så då kunde man ändå se hur många pass han hade tränat per månad. Och det tyckte jag var väldigt, så vill man bara göra det enkelt för sig, så tror jag att det där kan också vara jätteroligt och motiverande, för man vill ju ändå fylla i också då när man har tränat och sådär. Så det tycker jag var roligt.
Absolut, just att det är motiverande, att det kan vara en liten morot att se det här liksom, vad man har tränat, och man blir så peppad att köra samma nivå eller kanske ännu mer nästa månad, och det kan vara väldigt bra för motivationen.
Ja. Men som sagt, enkelt om man vill hålla det i längden och skriva under längre tid.
Ja.
Men har man ett specifikt mål, till exempel jag ska springa maraton om ett halvår, då kan man ju faktiskt skriva lite mer avancerat fram till det, och sen så får den liksom vara klar efter det.
Absolut. Så man kan öka alltså progressionen, alltså successivt öka distansen och så här, så man har koll lite på hur man lägger till. Det kan ju vara bra faktiskt.
Ja.
Vi har ju också fått lite andra frågor till podden.
Ja.
Vi fick ju, jag tänker den här, jag och min syster hade ju ett avsnitt. Vi pratade om en del om utmattning och stress och så.
Yes.
Och det var ju en tjej då som skrev, jag ska ta fram det här, hennes fråga på när det här
kommentarsfältet
på Instagram. Ja, precis. Mm. Då skrev hon så här, fint avsnitt, men jag funderar så här i efterhand på det här med att ha eget företag. Är inte det också en jättestress i vardagen när man på egen hand måste få ekonomin att gå runt varje månad? Hur tänker ni kring det? Och den här frågan är väldigt relevant.
Ja, och de, om det är någon som inte har lyssnat på avsnittet med dig och din syster, så pratar ju ni om utbrändhet, stress, lite psykisk ohälsa och så. Och och Alexandra, din syster, berättar ju där då också att hon har ju varit med om det här, varit sjukskriven. Eller visst var hon sjukskriven? Ja. Och därefter så har hon också startat eget företag för att få det, för att få lite livs- eller vardagspusslet att på något sätt passa henne bättre. Så ja, det är det ni pratade om, och att du också har eget för att det passar dig bättre.
Ja. Precis.
Men då blir det faktiskt en relevant fråga, det hon sa. Just att, absolut, är inte eget också stressigt?
Ja. Och jag svarade henne här direkt i kommentar. Så jag kan läsa mitt svar också första kanske. Och sen även Alex svar här, vad hon skrev. Jag svarade så här. Tack, jo visst är det så att eget företag kräver mycket energi. Men det största skillnaden som jag upplever är att jag kan fördela tiden som jag vill och inte ha bunden till en arbetsplats vissa tider. Jag kan jobba effektivt när jag är pigg och har energi och vara ledig de dagar jag är trött och sliten. Ofta tar jag mest energi på förmiddagen och kvällen. Då jobbar jag som allra bäst. Jag tror att det är friheten som gör att jag känner ett lugn och mindre stress på något sätt. Men jag tror också att vi alla fungerar olika. Sen är det klart att man ibland känner att man är trött och skulle vilja vara ännu mer ledig. Men det ger nog de flesta yrken man har. Och sen så skrev Alex här då, intressant reflektion. Jag har verkligen testat på allt och har gått ner en hel del i lön. Jag har valt att leva ett enkelt liv och handlar bara det jag verkligen behöver. Hälsan först, men så måste man ju även kunna betala sina räkningar. Så bra reflektion som sagt. Vill även tillägga att jag jobbar en hel del som vikarie utöver min egen verksamhet för att få ihop ekonomin. Det var våra svar till henne då. Vad tänker du här, Sara?
Ja, nej, men för jag läste det där och tänkte så där, att jag känner också ju nu att ha eget känns jätteskönt. Jag hade haft svårt att gå tillbaka, för jag upplever också den här känslan av att kunna liksom bestämma lite mer själv tider. Och jag vet inte, kanske rapportera till någon annan eller sånt här, inte vad man, när man är på plats eller vad så här. Att det är jätteskönt, men det har ju inte alltid varit så, och det är ju den här uppstarten kan ju faktiskt vara väldigt stressam. Så att även om jag nu idag känner så att det är så mycket skönare och att det här passar mig mycket bättre, så har det inte alltid varit så. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt i början, för det var liksom så här, nej, men det var ju en stress, dels för att man ville på något sätt visa att man klarar det, och både för sig själv och kanske för andra, om man har sagt upp sig någonstans eller sådär.
Ja, jag känner så igen med det här.
Ja, att det blev så här, okej, det här, nu tar jag det steget, och det var läskigt. Och då kommer jag ihåg att stressen fanns där hela tiden, för i början var det stressigt för att man jobbade så mycket med att försöka nå ut till folk och liksom starta upp allting. Och sen om det varit en lugnare period, då var jag ju stressad över att det var en lugnare period, för man visste ju aldrig hur det skulle se ut månaden efter. Det var liksom alltid bara så här, just den här veckan har jag bra med kunder eller så, och kanske nästa, men det var som att kalendern sträckte sig aldrig längre fram än typ 2 veckor, och det varit också en stress, kommer jag ihåg, att det var liksom, jag kunde liksom aldrig riktigt slappna av, varken när jag hade mycket att göra eller när jag hade lite att göra, så var den där stressen hela tiden där. Så att jag håller helt och håller med att liksom det är inte bara så här enkelt, det är det inte,
absolut inte, nej.
Så jag tror att om man funderar ändå på att kanske det här kanske är min väg, jag tror att det är viktigt att man tänker så här, varför vill jag starta eget företag, och verkligen veta sitt varför. Jag vet att när jag satt och gjorde det här då, när jag ville sluta på mitt, alltså när jag var anställd PT förut.
Vart var du anställd PT någonstans?
Det var i Kalmar.
I Kalmar, okej.
Okay. I Kalmar var jag där. Och där, samtidigt var jag ju väldigt flexibel där också. För som Peter så bokar man in sina kunder själv ändå. Däremot så var det som att all betalning gick ju via gymmet. Och jag fick ut en mindre del för att de tog ju en viss procent också. Dock hjälpte ju de en med marknadsföringen och sälja in och sådär. Men det blev som att man var egen. Fast ändå var man anställd. Så jag hade ju inte liksom fördelen av att vara egen. Men jag hade inte heller tryggheten av att vara anställd. För jag hade ju fortfarande bara jobb om jag hade bokat in tider med kunder. Hade jag inga kunder så hade ju inte jag någon annan lön. Och då var det liksom så här, så jag kände att jag verkligen fick det bra av någon delarna. Nu idag så tror jag att PT-verksamheten har utvecklats lite på gym också. Att man på vissa ställen kan ha någon fast lön oavsett hur kund, alltså så här att det ser ut. Men då blir man också mer styrd till att behöva vara där vissa tider och sådär. Ja. Så det är väl för- och nackdelar. Men så då jag kom att jag kände att det som var viktigt för mig, det var ju att jag ville verkligen styra mina tider och känna att det jag säljer, det är liksom min kunskap och min tjänst. Så därför känner jag att det är det enda jag kan ta betalt för. Det är min tid, min kunskap och liksom det jag ger till kunden. Och då är det viktigt att jag får betalt för det. Så att det kan inte försvinna så mycket på vägen, tycker jag. Och sen, men framförallt var det så här att jag ville känna att jag skulle ha hög kvalitet till kunden. Så jag ville hellre jobba, ha färre kunder och få ut samma sak än att ha många kunder som jag måste ha rätt många kunder när jag jobbade så som anställd PT för att få ut en vettig lön. Och där kände jag ganska tydligt att det jag ville inte ha lika många kunder och tjäna ännu mer, utan det var just det som Alexandra var inne på, att liksom, jag ville ju liksom inte öka i lön, utan jag räknade ut att jag skulle kunna få samma lön på genom att ha typ 4 kunder om dagen istället för 6. Och det var stor skillnad, för jag bara, då kan jag vara en bättre PT, jag kan ha mer tid för varje kund och framförallt så kan jag orka i längden, för jag kände ändå att jag älskar det här yrket, men jag kommer inte orka att ha 6 kunder 5 dagar i veckan. Det blev som så här på löpande band, och var jag trött en dag så var det som att jag var inte närvarande så som jag vill vara när jag har en kund framför mig. Och det där har ju alltid, och det har man fått ha kvar när man sen börjar jobba med eget, att komma på så här, varför är det jag vill ha det? Jo, kvalitet, inte mera jobb, utan jag vill ha det så här, och liksom inte då lockas in av att man kanske skulle kunna tjäna ännu mer eller så där, för då blir man ju där i den här stressen igen.
Alltså, jag känner verkligen mig i det här, Sara. Alltså, som du säger, idag så känner jag att jag har ett annat lugn i företaget, men som sagt, det har inte alltid varit så. Det har liksom varit en tuff start. Vi hade ju ändå kanske ett par år som var ganska tufft, där man fick ta sig an alla kunder man fick in, och det blev väldigt mycket jobb och fokus, vart svårt att fokusera på varje kund liksom ordentligt. Nu har man hamnat i ett läge där man liksom kan backa lite, ta sig an där man lite mer vill och tacka nej till vissa grejer, och där är man ju kanske inte i en start i ett företag.
Då måste man ta allt.
Så det är klart, det skiljer ju såklart vart i företagandet man är någonstans. Men tar man sig den här första tiden, perioden, så kanske man hamnar där. Vilket man inte vet innan, men om man väl hamnar där, att det blir ett lugnare känsla, då kanske det för många personer, eller vissa personer, kan vara en fördel för att få ner stressen lite eller så.
Ja.
Men som sagt, vi fungerar också olika. Vissa personer vill ha strukturen och gå till en plats varje dag och veta vad de ska göra och gå hem. Alltså, det passar vissa personer mycket bättre än att ha massa projekt på gång i ett eget företag. Så att, ja.
Ja, men precis. Och sen tror jag också att det beror lite på om man vill byta liksom riktning helt. Alltså, se att jag ska starta företag inom någonting som jag kanske inte jobbar med just nu. Det är också en jättestor skillnad. Jag var ju ändå PT, men ville vara PT som egenföretagare. Så min mitt yrke i sig är ju exakt detsamma. Jag behöver ju inte lära mig någonting nytt med det jag redan gör. Och det är också en stor skillnad. Liksom, att är det samma område eller är det något nytt jag ska starta? För att jag kunde ju direkt också kunna få med mig en del av kundkretsen. Jag hade vissa kunder som sa så här, byter du gym för att vara egen företagare, så då följer vi med. Jag hade några som jag visste att skulle köra online med mig. Och så där. Och så då kanske man kan lite se på det också och kolla, har jag någon jag kan samarbeta med, så som Alexander också var inne på, det här med studion, alltså så att det blir lite roligare om man har lite stöd från någon annan, även om man inte jobbar i samma företag så gör man det ändå tillsammans, att man hittar roliga samarbeten som gynnar varandra. Sånt är ju jättebra. Jag vågar inte svara på hur det är om jag skulle mitt i allt bara, men som jag har sagt att jag skulle kunna vara, ha ett café någon gång. Typ, för det är något här, som jag skulle, tycker är jättemysigt. Men det hade ju varit en helt annan stress. Om jag mitt i allt skulle känna att jag vill starta eget och ha ett café. För där är jag ju ny på allt.
Ja, men precis. Så jag tycker också att det är bra så här, om man kan smyga igång en verksamhet. Om man nu vill göra det. Om det är något område som man känner att det här vill jag på sikt jobba med. Kan man smyga igång något sånt? Kanske på sidan av sitt jobb. Gå ner i arbetstid och få upp lite inkomst på det nya ett tag. Så är det också ganska bra om det går att lösa så.
Ja, precis. Man behöver inte köra heltid. Det där är också, jag tror att det där beror på vilken fas i livet man är. Jag hade ju inga barn. Jag liksom levde väldigt enkelt. Och så, där, så då kunde jag bara slänga mig in i att satsa heltid. För jag tänkte att ska det vara. Och då kommer jag måste sätta fart på det. Om jag bara säger upp mig och kör. Det, så hade jag inte kanske gjort idag. När jag...
Men det roliga är att jag och min sambo, vi gjorde det. Vi hade två stycken ganska bra heltidstjänster båda två in i Linköping, och vi hade Mio som han var väl 4 kanske och Bella 1,5. Nej, hon var yngre. Han var 3 och hon var 1, ja, tror jag. Då sa vi upp oss med våra fasta tjänster båda två.
Ni gjorde det?
Ja, det är helt galet. Jag tänker på det nu. Vi var bara så här trötta på, vi tröttade på ekorrhjulet. Vi tröttade på att aldrig träffa varandra. Och vi bara, nej, vi måste göra en förändring i vårt liv. Vi är inte glada i det här. Så vi såg upp oss och såg upp oss i ett företag tillsammans. Men, ska tilläggas då, att vi gick in i en verksamhet som min sambo har jättemycket erfarenhet av.
Ja.
Vi startade som reklambyrå och han har jättemycket utbildning om det. Han har gjort mycket hemsidor och typer, skapat material till företag. Det är det han jobbat med hela tiden och haft som sidobusiness som enskild firma förut också. Så att han hade ju väldigt mycket och vissa kunder som vi fick med oss direkt.
Så han gjorde lite mer så som jag?
Ja, och jag gick in också på ett hörn där. Precis. Mm. Men jag fick lära upp mig på nytt, eller ganska mycket nytt. Och sen också att jag hade mycket säljerfarenhet, så jag kom in som projektledare egentligen i företaget från början och lite ekonomiansvar. Så det var lite allt möjligt. Men det var en ny bransch för mig, så jag var ju... Där var det stress för mig, kände jag att det var nytt för mig. Men han var lugn och trygg. Så en av oss var ändå lugn och trygg i det här nya. Mm. Men det var ju en period, vi fick kämpa där, hade två små barn. Det var väldigt tufft alltså, efterhand.
Och du, jag kan tänka
jag fattar inte att klara av det.
Jag blev lite stressad. Jag känner att jag blev lite stressad.
Det skulle jag inte ha gjort kanske om efterhand. Jag hade ju kanske väntat, men jag ångrar det inte nu. Men just där och då så var ju det ett stresspåslag.
Ja.
Absolut, så det skulle jag inte rekommendera andra att göra. Då skulle jag kanske hellre väntat in tiden lite grann. Eller innan man får barn, alltså antingen eller.
Ja.
Om man ska göra en sån stor satsning direkt. Men det gjorde vi.
Ja, men gud vad spännande. Ja, men jag tänkte, jag var ju inte alls i den fasen, men jag gjorde ändå som så att jag kom ihåg att jag räknade ut också lite så här, vad har jag för månadsbudget? Alltså vad har jag för utgifter på en månad? Alltså hyra, mat och så här. Och så såg jag till att jag hade sparat innan, så att jag åtminstone hade 3 månader som jag skulle klara mig utan att ta ut en enda krona. Och det var också alltså att jag visste så här, det kan jag göra. Och samtidigt som, igen som Alexander sa också så här, vilka utgifter kan jag minska ner på? Jag vet att jag shoppade ingenting under de här tiderna. Det var liksom mat och det här. Och jag var inte i behov av det heller, för jag hade sån kick och jag var så glad att jag vågade ta steget och testa det här. Så jag gick ju på den, liksom så här, det lockade inte med att spendera eller liksom så här, åka med på någon weekend med någon kompisar eller någonting, för det var så här, nej, jag gör det här nu. Och det var liksom bara
men
det.
Tror jag, ja, och det tror jag hon, Alex, också tänker och känner likadant som du gjorde där. Alltså hon är där nu mer, liksom att hon prioriterar det nu. Hon liksom, hon lägger inte pengar på, hon har ju haft köpstopp ganska länge nu. Alltså minst ett år tror jag, som hon inte köpt i princip inte till sig själv.
Nej.
Så att det är det att prioritera och tänka om, vad behöver jag verkligen ha i livet? Det går att leva enklare än man tror också, tror jag.
Mm. Och sen det sista jag vill tillägga, det är också att våga be om hjälp. Fråga personer kring som har gjort den resan, som kan olika saker, kanske kring fakturering eller bokföring och sånt. Prata med folk om det, för det är också så här, som allt som vi pratar nu, så här, det är bra att prata om rädslor, stressar eller drömmar också. Så att bara våga prata om det och våga ta hjälp, så tror jag ändå liksom att du kommer att hitta din lösning på det här. Att du kanske har deltid som är eget. Så att du kan jobba kanske 2 dagar hemifrån eller någonting och få ner stressen på ett sånt sätt. För ibland är det ju bara det här miljön, att man inte orkar vara på jobbet. Och att det kan hjälpa att bara ha någonting annat som man kan göra någon annanstans 2 dagar i veckan.
Ska vi hoppa vidare?
Ja, vi ska veta av en till lyssnarfråga. Ja. Vi passar på liksom att ta dem nu.
Ja, vi tänkte det.
Och det här är ju en fråga som vi har fått förut. Vi har, tror jag, vi har besvarat den förut, men den är ständigt aktuell. Och vi förstår ju att alla inte kommer ihåg eller kanske har lyssnat på alla avsnitt heller. Men det här är ju det här med de kluriga benhinnorna. Så vi har redan nu, tror jag, 2 frågor som ligger och väntar på oss. Och de handlar ju om liksom så här, vad kan man göra när det börjar göra ont, när man har haft ont ett tag, när man ska komma tillbaka, varför får man det? Och ja, jag tror att många som löptränare har någon gång känt lite av sina benhinnor.
Jag tror, har vi då svar? Ja, men det finns inget bra svar på sig. Och det finns för lite, man kan ju diskutera lite kring det. Det är ett jobbigt problem, för att det är så här, det kan hänga kvar ett tag. Det är väl det som är tråkigt med det. Och det verkar som att vissa personer kanske är lite mer benägna att få det här problemet.
Har du
men
haft det?
Men klart det finns. Nej, alltså jag har inte det. Jag har aldrig haft det. Mm. Har du det?
Jag har haft det. Och det är en så här typisk, om jag säger hur jag fick det, så är det en så här klassisk. Jag gick över från gymnastik till friidrott. Började löpträna 4-5 gånger i veckan. Springa intervaller på löparbanor. Det är ju typ cement under den lilla gummi. Så att jag sprang där, och mitt i allt så hade jag sen då otroligt ont i mina benhinnor. Det var som direkt, det kändes ju dygnet runt. Verkar, jag skulle säga att det påminner lite som så här växtverk som man hade när man liten. Typ så var den här molande hela tiden. Men när man sprang så kändes det som hugg i smalbenet. Att det kändes verkligen som att man kunde inte tänka på någonting annat än när man träffar foten i marken.
Det är som att kroppen säger stanna. Liksom.
Ja. Och det som hjälpte mig då var att minska ner lite på löpningen, och sen så körde jag också alla mina intervaller på fotbollsplan istället för på banorna. Jag sprang mycket barfota på fotbollsplan då. Mm. Och det funkade.
Så, det gick alltså över med hjälp av den...
Jag var också på så här akupunktur, jag försökte massera, jag försökte göra stretchövningar och sånt. Och det tror jag att det hjälpte väl symptomen i alla fall, att det gjorde mindre ont tillfälligt. Ja, men det tar nog inte bort problemet. Men genom att sluta springa på banorna och springa lite mer på mjukt underlag, det hjälpte ju mig kanske att hinna anpassa musklerna och liksom rörelserna i löpning skonsammare. Mm. Och det tror jag att gjorde att det försvann, var ju att jag trappade ner på det som hade gjort att jag fick ont.
Ja, och det är egentligen så här svaret på det. Det första enkla svaret är väl det, att trappa ner, dra ner på löpningen en period, gör kanske annan alternativ träning vid sidan av, tänker jag. Det är det första svaret på den här frågan. Så tänker jag, sen beror det på vart, säg på skala 1-10, hur ont hade du? Du hade ont.
Ja, jag hade nog 8 i alla fall, kanske när det var som värst.
För det här vet jag att vi pratade om förut, att om man känner smärta upp till 1-2 av 10, då kan man oftast köra. Lite smärta kan man ha, men gör det mer ont än så ska man vara aktsam liksom, och känna in ordentligt, är det här okej eller inte för mina benhinnor? Och är det 6-10 på en skala, så är det verkligen spring inte alls. Så att känna in hur ont gör det. Det kanske går att köra lugn jogg en period och annan träning vid sidan av, om du ligger på en 2 på skalan till exempel. Men ligger du högt upp där, så ska du kanske inte springa alls under en period. Eller byta ut, som du sa, med löpträningen. Kanske köra på ännu mjukare underlag. Och inte alls på hårt underlag under en period. Sen var jag faktiskt inne på, jag kollade på löpskolan på Instagram häromdagen. Du har varit med där i en artikel.
Ja.
En gång ju.
Ja.
De är ju väldigt duktiga på allt som har med löpning att göra. Det kan jag verkligen rekommendera kontot att gå in och följa löpskolan på, loopskolan kanske, på Instagram.
Ja, precis. På Instagram.
Ja, de tar upp bland annat olika skadeproblem och man kan göra. Och då såg jag ett inlägg om just benhinnor. Och då hade landslagssjukgymnasten Linda Nilsson rekommenderat vad man skulle göra om man har problem med benhinnorna. Och det finns ett blogginlägg för er som vill läsa det på lappskolan.se som publiceras 9/6 nu i år. Där står ganska mycket om det här och det finns olika övningar man kan länka till och klicka in på där hon visar vilka övningar man ska göra. Men det hon sa det är att en viktig grej, det är fotledsrörligheten. Man tänker ju ofta styrkan och träna upp den på olika sätt. Men just rörligheten i fotlederna var jätteviktigt enligt henne att få till. Och där har hon olika övningar som hon visar i det här blogginlägget. Så där kan man faktiskt gå in och kolla på vad det är hon gör där. Och hon rekommenderar också olika styrkeövningar. Bland annat, Sara, så har hon den här övningen draken som du och jag pratar om ibland i podden.
Ja, just det.
Det är väldigt bra för koordination och balansen och samspelet där mellan i underkroppen som är väldigt bra. Så att draken som de flesta av er vet om vilken den är, det kan man googla sig fram annars. Den är väldigt bra helkroppsövning. Alltså core, du får med säter, du får med liksom underben. Du får med liksom hela vägen där nästan. Så den övningen verkar väldigt bra även här.
Ja, den får man ju jättegärna göra barfota också för att verkligen så här, ja. Det blir ännu ostabilare, vilket gör att alla små muskler i fötterna också får aktiveras och jobba liksom för att hålla balansen under tiden.
Ja, och det hon, Linda då också rekommenderade att man inte ska träna sig igenom den här smärtan. Och det är väl där liksom, har man ganska kraftig smärta ska man absolut inte liksom springa med det här. Då ska man köra alternativ träning istället under en period. Och samtidigt då rekommenderar hon att man rehabiliterar underbenen med de övningarna som hon har tagit fram här. Så att, eller så går man till sjukgymnast eller PT som hjälper en också. Men man behöver göra rehabövningar i kombination med alternativ träning. Det är väl hennes liksom rekommendationer egentligen.
Ja, och jag gick också tillbaka. Vi har ju avsnitt 24 är om skador. Och då har ju vi gäster, både Vare och Rud, som är kiropraktorer. Och där, de besvarade också det här med benhinnor. Och de var ju inne på det här med, på samma sak. Att smärtan, de förklarade också så här att det är, att ofta så är det när man gör en övning, till exempel löpning då, lite längre, alltså när man börjar bli trött, då tappar man oftast tekniken och då börjar också smärta uppstå. Så att hela tiden kanske lite liksom, och så när man stegrar upp och kommer in i löpning, det var det jag antagligen inte gjorde här. Jag bara sprang, inte var någon som stod. Och antagligen vad jag hade inte jag riktigt styrkan till att hålla teknik så bra hela alla intervaller. Och, så de menar ju att det är mycket det där att du måste, du behöver träna också där inom där du känner att du inte hamnar i det läget. Du får inte bli för trött och tappa tekniken. Men sen var ju de också inne på det som hon här, sjukgymnasten, också är inne på, liksom att det är ju sällan benhinnan i sig, eller så att man har löparknä eller vad som helst. Det är ju inte knä i sig då som är problemet ofta, utan de pratar ju väldigt mycket om att man har hela den här kedjan och att den måste vara stark hela vägen, för att annars kommer du få ont någonstans. Så något som vanligt är ju att man till exempel har just en fot som är svagare eller orörligare, stelare. Eller att man till exempel har ett bäcken som svajar lite sida till sida. Och det i sin tur gör att man får ont någon annanstans.
Precis.
Så det, och det kan ju faktiskt vara, har man ju så här ont i benhinnor eller någonting, så här kanske jag faktiskt går till någon som kan se över hur balanserad man är i kroppen. För ofta stretchar man ju, men det kan ju bli att det är den muskeln som kanske redan är lite uttöjd för att någon annan muskel är överspänd. Ja. Så det man vill är ju liksom att du ska få balans i det här och inte liksom då stretcha ut ännu mera. För då kan du ju nästan också, det kan vara skönt tillfälligt, men det behöver ju absolut inte lösa problemet. Vad sa de mer då? Men de var ju också lite inne på det där med att det är okej också att träna med smärta.
Ja.
Men att som du sa, den ska vara låg. Men att då kan det vara okej. Går den upp lite, ja men då kanske man kan fortsätta ett litet tag. Men man ska vara på liksom på sin vakt. Och det ska aldrig gå över till en smärta. Då behöver man liksom stanna.
Precis. Och, alltså jag tycker ju Vara och Rud, de skulle vi kunna rekommendera också er som lyssnar. Bor ni i Stockholm eller har vägnat förbi Stockholm? De är ju riktigt duktiga alltså. Ja. Rud har hjälpt mig med min fot och sådär. Och bålen och, nej men jag tycker att de är ju så grymma på det de gör.
Ja, de är jätteduktiga. Mm. Och vad ska jag säga, just det, de hade ett tips där på slutet också, kommer jag ihåg, att de var så här att om man har haft ont och ska komma tillbaka, att just det här med progression också, att hela tiden liksom så här lite i taget. Och då pratade de om att så här, att Rud sa till exempel så här, ja men gör som du Josefin, lämna löpklockan hemma och bara spring på känsla och bara lyssna och sådär. Mm. Och det är ju ett sätt för de som fungerar så. Eller så sa var det att använd löpklocka, men för att begränsa dig, ställ in så här, du får springa så här långt eller så här, så att det inte blir, för att vissa personer som springer på känsla, då drar det iväg sen ändå, bara, nej men det kändes bra, och så har de sprungit för mycket ändå.
Ja, absolut.
Ja. Så där får man ju se lite hur man är, men att antingen bara springa på känsla, lämna prestationen och ta det lugnt, vet man att nej, jag kommer att springa för mycket om jag gör så, på med en löpklocka, ställ in innan hur du får springa, hur snabbt eller hur långt och sådär, för att verkligen känna att du har koll på att det inte blir för mycket.
Ja, och här kan ju träningsdagbok vara väldigt bra, tänker jag. För att notera och skriva ner hur man tränar, hur man ökar på träningen, så man inte går ut och ökar på för hårt vecka till vecka.
Då blir det ju lite så som jag använder min träningsdagbok nu. Jag skriver ju vad jag gör och sen så ser jag till att jag nästa vecka gör en liten ökning någonstans.
Sen så har jag min uppladdning nu inför Vikbovändan på lördag.
Ja, det är så snart.
Ja, det är ju snart och nu, jag har känt mig så himla redo inför, och den här veckan har jag varit så himla trött istället. Så nu är det så här, känner in kroppen, är jag verkligen kry och bra och hel och så här? Ja. Men alltså jag har inte ont, men jag känner mig lite så här trött och mör. Jag hoppas det vänder under veckan. Men jag tänkte bara så här gå igenom lite hur jag kommer ladda upp. Det kanske kan vara intressant att lyssna på det, just när det gäller ett så långt lopp också. Mm. Och förut så sa jag, i början på den här, så sa jag att jag kommer ju träna lugnt den här veckan. Det kommer bli lugn distans för mig. Jag tror det blir, nu är det onsdag när vi poddar. Det blir nog kanske lugn distans idag eller imorgon, torsdag. Och så blir det helvila på fredag, absolut. Och sen är det loppet på lördag.
Vilken tid går starten?
11:45, bara tror jag. Det är ganska bra på ett sätt, för då hinner man äta en stor frukost i lugn och ro. Och så. Så 11:45 går loppet.
Du vet, det är ingen
däremot, sa det. Nej, det är bara frågan jag kommer göra. Jag tror jag går upp och tar en sen frukost. Alltså vi 9 kanske sitter en timme och äter typ, i lugn och ro liksom, ordentligt. Jag tror jag kommer göra så, faktiskt. Mm. Men det ska vara 29 grader varmt, läste jag.
Va?
Och det har varit lite orolig för.
Det ska bli jättefint.
Ja.
Kul för oss, det inte lika kul för dig.
Nej, faktiskt inte, för det kan ju ta jättemycket på kroppen när man inte är van heller med den värmen. Och springa i 29 grader, 12 på dagen ska vi springa, fram till liksom 5. Alltså, ja, det kommer kännas. Så det, nu gäller det verkligen, inser jag nu, att jag kommer ladda med vätskeersättning både dagen innan och på morgonen innan loppet. Och lite också inför loppet, timmar innan, att dricka lite extra.
Ja.
För det kommer verkligen behövas salter och vätska i kroppen för att klara av det här.
Vad har du, någon keps och, eller hur, vad ska du ha på dig?
Ja, jag funderar på om jag ska ha, kanske jag har en vit keps från Såkorn någonstans, leta upp den, för jag vill ha en vit keps i så fall, för svart blir ju hetta ju, så att i så fall behöver jag en vit keps. Alternativt att ha solglasögon på mig istället, eller både och. Det tror jag kommer behövas. Sen kommer jag springa i mina skönaste shorts ifrån Såkorn. De är så mjuka och sköna. Det är liksom, det går inte att få skoskav från dem. De är så sköna. Och även linne från dem tror jag det blir också. Som är jätteskönt. Och inte skaver någonstans. För det kan ju vara en sån grej som springer långt. Att inte få skav kan ju vara rätt så skönt. För det kan ju finnas historisk för det. Och framförallt i värmen med. Man kommer bli blöt och fuktig under kläderna.
Ja.
Och jag kommer smörja in mig. Ja, vaselinet, exakt ska jag säga. Vaselin kommer jag använda. Jag kommer bli ett hål på kroppen. Jag kommer ha vaselin på hela fötterna. Jag kommer ha vaselin i armhålorna, i väcken kanske, i ljumskarna, mellan låren tror jag, i sina lår kommer jag ha vaselin också. Jag tar typ i princip överallt det jag har, plagg tänker jag, under sporttoppen och så med. Det tar vaselin för att förebygga att få skav. Och sen kommer jag ta Det roliga är att jag har fått ett par nya skor hem nu som jag kommer att springa i.
Jag såg det och jag tänkte att jag frågade dig det här.
Nej, men det är inte de faktiskt.
Nej, okay.
Det är inte
de. Men de har jag frågat om sen.
Ja, men ja, det måste jag snacka om. Ja. Ja. Men det här är Saucony Ride. Bad jag att få hem till det här loppet. Jag har dem sen 2 år tillbaka också, så jag har använt dem väldigt, väldigt mycket. Och de skorna är mina favoritskor att springa långt i. Jag har ju Triumphen också. De är också jätteskonsamma och supersköna. Men Riden känns lite mer, alltså snabbare. Någon slags mer, jag får lite mer fart i benen av Riden. Så jag ville ha den just till loppet. Så jag fick den nu, kom igår. Jag ska provspringa den idag eller imorgon. Men den har funkat bra varje gång jag har tagit på mig den. Jag har aldrig fått skava den förut. Så att jag tror faktiskt att den kommer funka bra. Och med vaselin på fötterna så tror jag inte att det kommer vara något problem. Så jag kommer springa i Saucony Ride. Väldämpad sko. Men fortfarande ganska så här skön och lätt känsla i den. Så den kommer jag välja att springa i. Sen kommer jag att ta som vanligt då Endymoor 1,5 timme innan starten. Och det blir framförallt viktigt på lördag. I och med att det är ett väldigt långt lopp. Och det kommer bli så himla varmt. Och det mår hjälper till lite att behålla vätskan i kroppen. Så att jag tror det kan vara väldigt bra och smart att ta en sån just på lördag. Så kommer min liksom uppladdning att se ut. Och så finns det stationer var 50 kilometer. Med vätska, med mat, varje station. Varje 50 kilometer. Ja, så man kommer inte behöva bära med sig en massa vatten och grejer. Utan det finns på varje station där.
Känner du dig men nervös? Ändå,
Nej, inte alls faktiskt.
Nej, det ska bara bli kul.
Ja, det här ska bara bli kul och en upplevelse. Jag är lite nervös för hur kroppen kommer svara efter kanske 3 mil där. För jag har inte varit uppe så mycket distans. Så jag är lite så här, jag skulle kunna stumna ganska mycket, men då får jag göra det och ha stumma ben in i mål liksom. För det kan absolut hända. Men jag kommer se till att i och med att jag tar Endymooren så kommer jag se till att äta ganska mycket under loppet hela tiden. Så jag tror jag kommer ha krafter kvar in i det sista.
Gud så spännande. Faktiskt. Du kanske kan göra någon liten story samtidigt på någon paus.
Ja, jag måste göra det. Jag ska ta telefonen.
Så får du lite hejarop av oss.
Ja, det måste jag göra. Gud ja. Men den där skon, Sara,
ja,
du ville höra om.
För det här, den där skon som jag såg att du la upp nu som du har fått hem, det är ju lite motsvarande av Nikes, den här som har, vad heter det? Karbonsur, heter det så?
Ja, precis. Mm. Ja, precis.
Som har den special, det som var för, om det skulle få vara godkänt eller inte att ha i skon och sådär.
Ja.
Så, nu har du testat sprungen med den, va?
Ja.
Hur kändes den?
Alltså, den känns så jäkla snabb. Alltså, jag var så chockad igår att springa. Det var så sjukt för att den, alltså den tippar lite framåt. Så man får fram höften. Du behöver inte göra någonting. Du bara du kommer fram höften. Och du tippar nästan framåt när du står i dem. Så du vill liksom springa och ta steg direkt. Ja. Så det känns, alltså man får ett sånt jäkla driv i steget. Alltså den här skon måste jag prova att springa kort distans någon gång. Bara för att se hur snabb jag kan vara. Ja. För den känns så jäkla snabb. Och samtidigt så är den här, jag har ju Speed heter den. Och det finns Pro, Speed och Shift. Och Speed är mellansegmentet då. Och det är den som jag helst har velat ha också. Pro är ju verkligen tävlingssko som är ganska nätt sula. Speed är lite mer sula, men fortfarande så himla lätt sko. Men det blir lite mer skonsam också.
Ja.
Så den här kommer vara snabb. Jag känner det. Jag vill bara trycka på ordentligt i den här skon. Ah, det var säkert skönt. Du borde ha den här, Sara, kan jag säga sen när du kommer tillbaka.
Ja,
jäklar får. Alltså.
Jag får kolla in den, för den, jag visste ju precis vad det var för skor när du var. Så jag bara, det här är den där som är motsvarande till liksom Nikes.
Ja, jag fattar vad folk menar.
Jag kanske ska kolla på den till våren, för min förhoppning är ju att jag ska kunna börja köra friidrott till våren, men att jag ska vänta ändå några månader med spikskor. Så då kanske den där hade varit väldigt bra, för att jag ändå får den här snabba känslan, men att det ska vara skonsamt.
Den eller Pro då. Men Pro kanske är, den här kanske är bättre. Ja, du kan ju jämföra dem lite. För att du springer på banan, Maja, är du. Så Pro kanske funkar till dig väldigt bra.
Ska kolla upp den. Kul.
Ja, verkligen. Superkul. Ja, nej men du, Sara. Nu har vi snackat på här, som vanligt. I över en timme. Vad händer nästa vecka? Vad snackar vi om då? Har vi någon plan där?
Vi kanske får planera efter här. Vi har en race-rapport att se fram emot.
Ja, men just det.
Ja, det har vi. Vi kommer att behöva våra lyssnarfrågor till, tänker jag.
Ja.
Och så hinner det säkert dyka upp någonting att prata om till i veckan också. Man brukar ju ha lite span på allt på Instagram eller tävlingar eller sånt.
Ja, men exakt.
Jag ska faktiskt nu i helgen mot dina trakter.
Ska du?
Ja, vi ska göra vår första lilla utflykt som familj. Vi skulle ju ha varit på Åland egentligen. Det här blir första sommaren i hela mitt liv som jag inte är på Åland. Och det är ju på grund av corona.
Ja.
Man får ju åka dit, men det är 2 veckor karantän och vi hade tänkt vara där 2 veckor. Så det känns inte lönt att åka dit för att sitta och inte få umgås med folk. Jag kan inte bada heller med mitt R, så jag bara, nej, då... och hellre här hemma och ha vår vardag. Så att, men i helgen så ska jag till Linköping, eller utanför Linköping. Mitt Kalmargäng, tjejgäng från Kalmar som vi nu är utspridda. Det är ingen som bor kvar i Kalmar. Öland är den som bor på, men annars är vi utspridda. Men vi ska i alla fall ses hos en kompis som är från Rimforsa utanför Linköping.
Jaha, vad kul!
Yes, så vi ska dit och bara vara där lördag, söndag, sova över. Och bara ses och hänga. En av mina kompisar där, Fanny, hon bor i Stockholm också. Hon är också så här jätte... Hon kör triathlon och så här jätteduktig på sånt. Och hon hade signat upp sig på någon sån här som skulle ha varit i sommar och inte blir av. Men då är det att man kan göra den online, eller vad säger man? Eller hon har 3 dagar på sig att göra alla 3 grenar. Så de behöver inte vara på samma dag. Så att jag tror att hon ska köra simningen där också, för den kommer hon ha där. Det är den här helgen liksom, så hon ska springa innan. Hon bara, jag kanske måste simma när vi är där. Vi bara, ja, vi hejar på. Så att vi ska heja lite på hennes triathlon, tror jag, där då.
Det var roligt.
Så det blir jätteroligt. Och annars bara hänga med kompisar och så här. Så att det blir vår första lilla utflykt som tvåbarnsfamilj.
Gud vad härligt. Då kommer vi liksom vara jättenära varandra. Jag är Norrköping och du är Linköping på lördag.
Ja.
Ja, men kul.
Yes, men jag ser fram emot att se hur det har gått nästa vecka. Du får vänta med att berätta till mig allt för mycket.
Ja, men det ska jag. Det kommer syns lite på Instagram säkert, men
ja, absolut. Sen får man det riktiga i ord.
Ja, riktiga, ja precis. Absolut. Nej, men ha det så fint nu. Så hörs vi då efter loppet och efter nästa vecka.
Ja, detsamma. Och stort, stort lycka till. Njut och tack. Ha kul.
Ja, ha det fint nu.
Ha det bra allihopa. Hej då.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.